Vad säger du om jag säger hårt skjutande mittbackar?
Ronald Koeman är nog direkt första jag tänker på. Jag är holländare på före hans tid också kanske främst, men ska jag ta en så Ronald Koeman.
Ja just det, man skulle kunna nämna kanske Lutze där också, men
absolut.
Vad säger du om jag säger Robbie Keane?
Kringresande irländare. Legend i Los Angeles Galaxy. Även om kanske Tottenham supportrar sig honom som legend där också, men främst legend i irländska landslag och en bra spelare, bra klassanfallare helt enkelt, som har varit runt i flera klubbar, men allra främst förknippad med Tottenham tror jag.
Ja, jag tänkte idag har jag förberett en presentation som jag ska dra här om irländare som har spelat i Liverpool. Robbie Keane gjorde ju ett halvår i Liverpool som är lite bortglömt. Det var ju inte något jättelyckat halvår heller, men idag ska vi ju inte tala om irländsk fotboll och inte heller om Liverpool något desto mer, utan vad ska vi prata om idag?
Ja, vi ska väl gå in på lite aktuella ämnen. Häromdagen så avslutades afrikanska mästerskapen och är väl det vi kommer gå in på och djupduka i idag. Vi kommer prata om afrikanska mästerskapet i allmänhet, men senare kommer vi också gå in på lite finska kopplingar. För det finns ju en del intressant att nämna där om spelare som har spelat sin fotboll i det finländska seriesystemet någon gång i tiden. Som har deltagit i årets upplaga av afrikanska mästerskapen.
Ja, förutom det har du väl förberett något quiz på slutet, förstår jag.
Ja, om vi har tid så kör vi något sånt också. Och lite personliga favoritögonblick från denna turneringshistoria och så. Men vi kommer dyka in i årets afrikanska mästerskap först innan vi går in på historik och eventuellt lite quiz på slutet.
Okej, ja, no, innan vi börjar gå in på AFCON då, så kanske jag skulle kunna nämna här åt lyssnarna att vi har ju lagat ett Instagram-konto där vi kommer lägga upp bildligt stöd för sånt vi pratar om i våra avsnitt och nyheter och allt möjligt sånt, information om podden. Och konto heter då kort och gott Fotbollsbröderna. Bröderna tillåts inte med på Instagram. Så Fotbollsbröderna. Gå in och följ oss där. Så får ni se bilder och sånt. Och får information till vad vi pratar om.
Yes, yes. Och där kommer vi väl kanske ha några lite omröstningar och sånt också i framtiden.
Ja, eventuellt kommer ni lyssnare få involveras i något skede. Så håll utkik på vår Instagram. Men nu är det väl bara att djupdyk in i årets AFCON, afrikanska mästerskapen 2022.
Ja, vi kan väl direkt gå in på handlingarna. Senegal blev ju mästare för första gången i landets historia när man slog Egypten efter straffsparksläggning häromdagen. En jättespännande match. Kanske inte spelmässigt så underhållande, men årets match spänningsmässigt absolut. Vad har du att säga om den matchen?
Nej, jag håller nog med om spännande var det, men underhållande var det kanske inte. Egyptens match var ju sällan underhållande. Tog det minst till förlängning och oftast till straffar då varje slutspelsmatch. Jag har ganska svårt att förstå hur de orkar spela den typen av fotboll de gjorde under så lång tid. 4 matcher i rad till förlängning och 3 till straffar. Och egentligen håller de aldrig boll, utan de ger ju nästan bort bollen varje gång de motståndarna tappar den. Så försvarar de bara på nytt då. Så, ja, Egypten gjorde ju en bra turnering, men fin fotboll spelade ju inte enligt många då, kanske många stycken.
Annat var ju med Senegal som imponera mot slutet av turneringen, men även de var ju väldigt, ja, ska vi säga tråkiga i början, men stabila kanske man ska säga. Men mot slutet, de växte ju längre turneringen led, och vi får väl säga att de är välförtjänta mästare till slut.
Ja, det var nog välförtjänta mästare, ja, men det var nog riktigt trög inledning för dem också. Öppningsmatchen mot Zimbabwe gick ju nog, det såg nog mest ut som bara 11 individer som spelade, men de blev ju räddade av en straff i riktigt i slutskedet, där var 97 minuten så fick man avgöra på straff, och de vann ju då ändå öppningsmatchen. Men var så att de, jo, kanske bara ett mål och släppte in noll i hela slutspelet, eller hela gruppspelet, förlåt.
Jo, det stämmer, alltså i gruppspelet. Man är ju mål i 97 på straff i öppningsmatchen. Om han skulle ha missat den straffen så skulle Senegal ha åkt ur gruppspelet. De gjorde ett mål, och ett målet tog de vidare till åttondel. Så det var verkligen inte så stora marginaler som skilde åt där. Men sen i åttondelen och kvarten började de ju växla upp rejält. Och i semin var de väl kanske, då kanske de gjorde, ja, sin bästa match. Men i finalen var de ju tillräckligt bra också. Man får väl säga att de var bättre än Egypten nu. Och vinner välförtjänt, även om det såg ut att gå riktigt dåligt då man är missar straffen efter bara någon minut i finalen. Men då trodde ju många att det vilar en förbannelse över det här senegalesiska landslaget, att de aldrig någonsin kommer överträffa generationen som tog världen med storm sommaren 2002 då de gick till kvartsfinal. Men nu kan vi nog konstatera att Sadio Manés generation har petat ner El Hadji Diouf och gänget från tronen för gott.
Ja, absolut. Förstås gick det ju trögt framåt i början, men att inte släppa in mål är ju förstås en stor styrka. Det ska man ju inte se ner på, att håll nollan är ju... Det finns ju en gamla klyschan som att mål vinner matcher och försvar vinner pokaler. Och det är väl lite, har vi sett bevis på lite här i den här turneringen. Men ja, välförtjänta mästare, inte kan jag säga annat.
Och på tal om pokaler, vad tyckte du om pokallyftandet då? Kollar du?
Ja, det är klart man alltid ser pokallyftet. Jag vet inte riktigt vad som händer. Infantino ska ju såklart dit och bland sig i, vill sola sig i glansen där och upp på hedersläktaren, och allmänt kaos läge rådde lite, men sen fick han ju komma ner och tillbaka på plan och lyft pokalen tillsammans med laget då.
Ja, det handlar ju om att Infantino skulle ta upp kaptenen, Senegals lagkapten Napolis mittback Koulibaly, upp på hedersläktaren. Många trappsteg upp dit för att träffa Kameruns president, som i sin tur skulle räcka över pokalen till Senegals kapten. Men för Kameruns president är ju en långlivad herre som jag förstår har suttit på makten ganska lite längre än vad han borde. Och han var ju för trög för att ta sig ner till plan själv. Så Infantino tog en omsväng med Koulibaly upp på läktaren för att överlämna pokalen där. Sen skulle Koulibaly ner igen på plan, där han till slut fick lyfta pokalen. Och det var ju dans och det var show och det var roligt och mäktigt för Senegal såklart. Men pokallyftet drog ju ut på tiden lite längre än man trodde.
Ja, och man såg ju verkligen hur mycket det betydde för Senegal. Och hur stort, man fick ju verkligen då som känslan av hur stort och hur mycket fotboll betyder i Afrika. Och också förstås för Egypten hur enorm besvikelse och sorg det var för förlorande sidan. Att det betyder mer än på många andra ställen att vinna och förlora en sån match.
Ja, det här senegalesiska landslaget, de är ju, alla de har ju i princip allihopa inspirerats av Senegal 2002 då de var med i VM för första gången och gick till kvartsfinal. Och det är den generationen som nu har överträffat sina hjältar. Men vi kan väl Jag har en grej med Egypten ännu innan vi går in på lite övrigt från turneringen. Målvaktssituationen, Gabaski. Ordinarie målvakten skadade sig tidigt i turneringen. Ja, jag minns inte riktigt när, men då kommer Gabaski in och han gör ju en kanonturnering. Han är ju hjälte från strafflinjen flera gånger. Och det kändes som att han skadade sig 10 gånger minst i turneringen, men han blev aldrig utbytt, för på bänken satt någon väldigt ung målvakt som de absolut inte verkar tro på. Så Gabaski fick spel skadad flera matcher. Vad har du noterat det här?
Ja, Gabaski blev absolut en favorit om man kommer minnas från det här mästerskapet. Och ja, faktiskt i en match, det var väl mot Marocko, tvingades ju han också bytas ut. Och då tog det ju in den här unga tredje målvakten då, som faktiskt såg ganska osäker ut. Och man hade ju länge känslan av att de gör allt i sin makt för att inte behöva byta in honom då Gabaski skulle spela, fast han hade ljumskproblem och allt. Han ligger väl ner flera gånger per match och var kraftigt tejpad där på ljumsken. Men han gjorde ju en strålande turnering från det att han fick chansen och blir då någon man kommer minnas, som sagt.
Och på tal om egyptiska målvakter så måste jag ju passa på att jag slänga all kritik jag bara har till kommentatorn på Viaplay, på finska Viaplay. I semifinalen och i finalen gick ju båda Egyptens matcher till straffar. Och i bägge matcherna, varenda gång en målvakt, Egyptens målvakt gör någonting, och också andra gånger, så zoomar man in bänken där målvaktstränaren Essam El Hadary, Egyptens legendar, står och härjar. Och kommentatorn, han nämner inte hans namn en enda gång. Han vet alltså inte vem kamerorna zoomar in. Vi pratar om min personliga favoritmålvakt genom alla tider. En av de absolut. Fyrfaldig afrikansk mästare. VM-historiens äldsta spelare när han fick chansen i sista gruppspelsmatchen 2018 mot Saudiarabien, där han också rädda en straff. En fantommålvakt. Afrikas bästa målvakt genom tiderna, skulle jag vilja påstå. Han zoomas in varje gång, säkert 20-30 gånger varje match, men kommentatorn känner inte igen honom. Han säger inte ett ord om honom. Förutom i finalen, då hörde jag att han benämnde honom som Malivahti Valmentaja. Ja, det var vad jag tycker om det.
Ja, att benämna honom som bara som målvaktstränare är ju en skam nästan nu. Det är ju synd, men vi kanske, om vi fokuserar på något annat, så vem höll du på i finalen? Vi hade ju Salah på ena sidan och Mané på andra. Vi är ju Liverpool-fans, som vi berättade i vårt introavsnitt. Men höll du på någon alls, eller hur kände du? Jag kan säga själv att jag försöker riktigt känna efter att håller jag på någon här, men det gick som inte att välja sida. Man var ju som, blev glad för båda, eller vad, för den som skulle ha vunnit, och lika besviken för den som skulle ha förlorat. Så jag kunde nog nästan inte alls välja sida, men var du på någon sida?
Nej, det var nog jättesvårt. Alltså man skulle vilja att båda skulle få vinna, men såklart man är som har gått igenom mer missar. Alltså han har missat straff, 2017 i afrikanska, så de åkte ut mot Kamerun, tror jag då. Sen gick de till final mot Algeriet 2019. Och om han nu skulle ha förlorat igen, så det skulle inte ha varit något riktigt trevligt för hans mentala tillstånd, tror jag. Och att han alltid då skulle få stå i skuggan av att El Hadji Diouf och gänget, som en sån mané skulle bli kallad, den stjärnan som aldrig tog sitt land hela vägen. Men nu fick han i alla fall tyst på alla tvivlare, och nu är han Senegals största genom, inte bara den bästa, utan nu är han också störst genom tiderna där. Så jag lutar väl lite över mot Senegal ju längre matchen led, även om jag lider med Sala såklart.
Ja, jag förstår hur du tänker nog helt. Ur ett Liverpool perspektiv, om vi nu ska ta det, så kanske det var bättre att Mané fick vinn, för hans form de senaste säsongerna har ju varit lite dalande, om man får vara helt ärlig. Så det kanske är en självförtroende boost för honom, och samtidigt kanske Salah blir lite arg och ska visa att han är bäst i världen och kanske når till ännu en ny nivå om det ens är möjligt.
Ja, men har du något mer att säga om finalen? Annars skulle vi kunna kort gå igenom andra lag och vad vi har noterat.
Nej, det har jag väl egentligen. Kan nog bra gå in på lite annat. Vad har du själv noterat och ta in av årets upplaga av AFCON?
Ja, no, vi konstaterar ju att Burkina Faso jo är bra igen, fjärde plats. De har ju börjat samla på sig lite semifinaler under 10-talet och framåt och börjar vara en nation att räkna med, även om Pitro Ippa inte spelar någon mer. En personlig favorit från tidigare AFCON-turneringar.
Ja, nej, de har gjort det faktiskt ganska bra, lite i skymundan tycker jag. Jag upplever inte att folk egentligen pratar om dem så mycket, att om deras framgångar, men man minns ju öppningsmatchen då deras mittback Steve Yago satt ju en dobbtackling in i uppemot knähöjd, kanske lårhöjd till och med, 40 sekunder in i matchen. Så han meddelade att AFCON var igång, och efter det gjorde de en bra turnering då, som därifrån tog sig ända. Tyvärr bronsmatchen gick ju som den gick för dem, tappa 3-0-ledning i paus till 3-3 och förlust på straffa mot hemmanationen Kamerun, men så kan det gå.
Ja, man slog ut Tunisien i kvarten, och Tunisien imponerar kanske inte i början, men jag tyckte de gjorde en bra kvartsfinal mot Burkina Faso. De slog ut Nigeria också, Nigeria som var enda laget som tog full poäng i gruppen. Tunisien slog ut dem i åttondel och åkte sen ut mot Burkina Faso i kvarten då, men Tunisien, jag tyckte de faktiskt började ha någon på gång, men Burkina Faso var bättre där. Annars kan vi också konstatera att Ghana och Algeriet var turneringens stora floppar, får man väl säga, som åkte ut i gruppen. Speciellt Algeriet som regerande mästare.
Ja, får man ju absolut säga. Att två stora nationer som underpresterade helt enkelt. Ghana kom sist i gruppen och vann väl inte. Ja, inget av lagen vann väl ens en match, om jag minns rätt då. Det är ju nog förstås till alltid i mästerskap att stornationer floppar, och det var deras tur den här gången.
Och hemmanationen har vi ju inte nämnt ännu, Kamerun, de är ju på väg mot guldet, som det var tänkt att vinna guld på hemmaplan, men stoppades i semifinalen. Men de är väl kanske laget som, ja, är det de som imponerar? I alla fall var de ett av de bästa lagen, och Aboubakar är ju en riktig superstjärna där. Han vinner skytteligan på, är det 8-9 mål? 8 mål. Och det kan jag säga att det är mer än vad man brukar göra i afrikanska mästerskapen, för vi har genom åren flera som har vunnit skytteligan på 3 mål där. Och det var ju speciell åttondel de fick gå mot Komorerna, som spelar utan målvakt eller med en utespelare i mål.
Ja, det är ju en match man kommer minnas säkert hela livet också. De hade väl en vänsterback som målvakt. Alla ordinarie målvakter var väl antingen skadade eller så hade de drabbats av covid. Så de tvingades att ställa en vänsterback i mål som han gjorde ganska bra till och med. Rädda några fina räddningar. Släppte visserligen in 2 mål, men ja, kan man väl begära så mycket mer av en utespelare i mål. Men Komorerna fick ju dessutom sin 37-åriga kapten utvisad efter, var det 7 minuter kanske, in i den matchen. Så 10 man utespelare i mål, debutanter i AFCON mot stornationen som är världnation. Och de lyckas ändå göra den matchen de gjorde, bara 2-1 förlust. Och vilket mål de gjorde dessutom.
Och Comorerna är ju en av turneringens skrällar. Att bara ta sig vidare ur gruppen är ju helt otroligt. Och andra överraskningar får man väl säga att Ekvatorial Guinea och Kap Verde som tar sig vidare, även om de har varit med för. Och även Gambia som vi väl snart ska gå in på lite mera. Och Sierra Leone gör ju en bra turnering också där man spelar 0-0 mot regerande mästarna Algeriet. Ja, annars så har jag väl noterat att det fortfarande än idag är kaos i Afrika, precis som det alltid har varit och är väl lite det som är charmen med afrikanska mästerskapen, att det är lite annorlunda fotboll och att inte allting funkar hela tiden. Vi såg ju till exempel en domare som blåste av en match lite väl tidigt, eller vad tycker du?
Ja, lite väl tidigt kan man väl absolut säga när man blåser av först 5 minuter före 90, alltså i 85, och sen blåste han väl ännu i 89, så det blev ju helt förståeligt stora protester där, men just som du säger att det är ju lite charmen med afrikanska mästerskapen att sånt händer där och sådana saker som inte händer i kanske europeisk fotboll eller andra länder, kontinenter, så sånt händer ibland i afrikanska mästerskapen.
Ja, jag sa ju före turneringen att någon national som kommer de att spela fel. Och 2022 heter året. Jo, så långt är vi. Ännu i år så sker denna sak ännu att man spelar fel nationalsång. Och i det här fallet var ju Mauretanien ett litet fotbollsland som var med. Och skulle, när de ska börja sjunga nationalsången så spelas fel nationalsång. Och då ändrar ljudteknikerna och spiken till en annan nationalsång som också är fel. Och när två försök har misslyckats så ber ju då spikarna ropar ut att ni får sjunga utan bakgrundsmusik, utan ljud. Ni får sjunga själv och då vägrar ju Mauretanien att sjunga. Det var ju komiskt som bara den.
Ja, man kan ju inte hålla sig för skratt om man ska vara ärlig. Och nu förstår man ju Mauretanien att man inte börjar sjunga där utan musik och gör sig till åtlöje, men ja,
och så har vi har ju haft en massa olyckliga incidenter med dödsfall utanför arenorna också som arrangören får ta på sig, men jag tänkte att vi ska gå in på lite det som vi sa tidigare, lite, vi har ju lite finska kopplingar till det här mästerskapet, så vi tar en kort paus och efter det så ska vi gå in på lite finska kopplingar. Ja, vi ska ta och se på lite finska kopplingar här. Det finns ju en del, några i alla fall, spelare från den här turneringen som har figurerat i finsk fotboll någon gång i deras liv och karriär. Vi kan börja med egyptiern Abdallah El-Said, mittfältare som spelar två matcher i gruppspel. Han börjar väl vara lite till åren, men han har gjort en sejour. Ungefär en 10-12 matcher i Kups, i Kuopio. Och det här var faktiskt lite överraskande för han sökte ju speltid inför VM 2018. Och han var väl klubblös då. Och finska ligan kunde den tiden, om det var mars-april, fortfarande ta in spelare då andra transferfönster är stängda. Och då skrev han på ett korttidskontrakt med Kups där han var en riktigt bra spelare, har jag hört av andra, att han var en av, ja, väl finska ligans kanske bästa mittfältare de matcher han spelade. Det var första gången i livet han spelade på konstgräs, minns jag han har sagt någonstans. Minns du någonting av honom?
Nå, inte väl egentligen så mycket annat än att det var just prat om att han var riktigt bra och att det var, han kom dit för att spela in sig och kom i matchform inför VM-slutspelet 2018.
Och så har han också benämnt Kuopio som en fin stad dit han gärna återvänder på semester. Men El-Said, han fick som sagt speltid i gruppen och sen har han suttit på bänken. Vi kan gå in lite på någonting väldigt speciellt, och då ska vi prata om Sierra Leone. Där har vi några finska kopplingar, eller överlag en väldigt, väldigt stor koppling, men Mohamed Medo Camara, mittfältare i Sierra Leones trupp. Han är en av de flera spelare som flydde när de spelade en juniorturnering i Finland för nästan 20 år sedan. Jag kan väl kort gå in på historien. Det var ju U17-VM i Finland 2003 som spelades i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Lahtis. Och Sierra Leone hade osannolikt nog kvalat in till det här mästerskapet. De hade väl satsat på juniorfotbollen något år där. Det var ju inbördeskrig, brutalt inbördeskrig i Sierra Leone. Och det här gänget då, 16, 17, till och med 15-åriga pojkar från Sierra Leone åkte till Finland för att spela U17-VM. Och vi kan väl bara kort nämna att lagen i U17-VM hade en del intressanta spelare det här året. Kamerun hade ju Stefan Mbia. I Colombia spelade både Adrian Ramos, som senare spelade i Dortmund, och även Freddy Guarin, som spelade i bland annat Inter. Colombia var 9-1 mot Finland, har jag också noterat här, där jag kollade igenom lite resultat. Spanien hade ju Cesc Fabregas och David Silva. Lucas Biglia och Ezequiel Garay spelade i argentinska landslaget. Brasilien var laget som vann det här U17-VM. Allra mest minns man väl Freddy Adu, USAs nya superstjärna som inte blev lika bra som man trodde, men han var ju ett underbarn.
Ja, han var ju i kupsan också en sväng som inte var någon riktig lyckad här för några år sedan.
Ja, och det här Sierra Leones landslag då U17 2003, de spelade ju faktiskt oavgjort 3-3 mot Spanien. Sen förlorade de väl de två sista matcherna, jag tror en var mot Sydkorea. Minns inte vilken annan det var, men de fick väl en poäng i gruppen och gjorde bra, även om de troligtvis då blev sist eller näst sist i gruppen. Men de gjorde en bra turnering och folket hemma blev stolta över dem. Men det var inte så många som kom hem slutligen. Utan det här var planerat från tidigare av flera spelare. Att eftersom jag sa att det var inbördeskrig i landet och sånt, så hade flera spelare planerat att hoppa av, att fly, söka asyl i Finland efter turneringen. Och det var väl över 10, jag tror någonting 12-13 kanske till och med spelare som aldrig återvänt till Sierra Leone, utan de lämnade kvar i Finland och sökt sig till närmaste polisstation istället för att åka hem med resten av laget. Och sökt asyl och lämnade kvar i Finland. Och jag minns ju, det här var ju någonting som jag pratade om då för nästan 20 år sedan, att hur kan de här bara lämna kvar i Finland och lämna allt de har och förkalla Finland? Det är ju helt otroligt när man tänker efter, men de var så rädda för Sierra Leone, vad som pågick i deras hemland där folk blev torterade och stumpade och allting. Och så de sökt lyckan i Finland helt enkelt och bodde väl på några flyktingförläggningar först, och sen började ju olika lag ta sig, alltså känna till att de är kvar här och börja försöka locka dem till sina klubbar, och flera av dem har ju senare som etablerat sig och slagit sig in i finsk fotboll, och man har nu och då genom årens gång hört att han gjorde bra där och han har spelat där, och då var det alltid någon att han är från Sierra Leones U17-lag, att det var sådana spelare som dök upp lite nu och då. Vi hade till exempel Patrick, målvakt i Inter, FC Inter från Åbo, som en spektakulär målvakt som var riktigt bra då Inter vann sin första ligatitel någonsin. Och en av de spelarna, den som kanske lyckades allra bäst då. Flera andra har bara spelat på låg nivå i Finland och flera är kvar i Finland och sånt. Men som jag nämnt tidigare, Mohamed Medo Kamara, Medo bara kallad, är han som har lyckats bäst. Han har i dagsläge över 30 landskamper. Och han var ju som sagt en av de som hoppade av i Finland 2003. Och han tog sig hela vägen från därifrån då till riktiga landslaget där han nu var med. Han fick inte någon speltid i den här turneringen, men han fick vara med då Sierra Leone för första gången sedan 1996 tror jag, och som de spelade sin. Så de första gången var med i afrikanska mästerskapen sedan dess. Och med då, han är ju en riktig intressant spelare, för han har ju, han blev väl värvad av Kups först, sen gick han väl till, jag tror han gick direkt till HJK, men från Kups till HJK, och sen gick han ju ut i Europa där han spelade bland annat Partizan Belgrad och Bolton i England. Det här var mitten av 10-talet för ungefär en 7-8 år sedan. Han spelade i Bolton på mittfältet med Jay Spearing, gammal Liverpool-spelare. Och han återvände väl sen till HJK och så han väl spelade ännu i Haka där en 2019 tror jag. Jag tror han är faktiskt kontraktslös, han är klubblös i dagsläget, men han fick ändå vara med i truppen och det måste ju ha varit jättestort för honom. Har du några tankar om Medo och de här pojkarna som rymd?
Nå, det är ju en fascinerande historia såklart att de lämnar hit i Finland, men samtidigt förståeligt att man inte vill vara där var det en bördeskrig på gång och att man tar chansen då fly till Finland är förståeligt. Medo har ju haft en riktigt fin karriär sedan dess, kan man ju lugnt påstå.
Han verkar vara populär i Bolton också. Han var som en omtyckt person, både lagkamrat och av supportrarna.
Ja, det är ju inte fy skam att vara omtyckt i Bolton. Men om vi går vidare till en som inte var med i den här truppen.
Ja, jag kan innan vi går in på honom kan jag säga också om det här U17-landslaget 2003. Det finns jättebra dokumentär som sändes på, alltså radiodokumentär på, alltså det var Sveriges Radio som gjorde, men de intervjuade väl flera finska personer som berättade om det här landslaget som hoppade av där. Och Erik Niva gjorde ju ett avsnitt om Sierra Leone en gång i sin podd When We Were Kings. Och där, han gick väl kort in på den historien också, men man skulle ju önska att han skulle gå in och göra ett 3 timmars avsnitt om det landslaget som hoppade av i Sierra Leones U17-landslag 2003. Om inte du har något mer att säga så får du gå över till nästa spelare från Sierra Leone.
Ja, nej, det är klart bra att du fyllt på där. Men det är just sådana historier man vill höra 3 timmars When We Were Kings avsnitt om. Men ja, vi går på nästa spelare då. Kei Kamara, Sierra Leone alltså. Anfallare, 37 år gammal. Och han flydde ju också inbördeskriget i Sierra Leone som barn, men han flydde till USA. Och det är ju i USA han har gjort sig ett namn och blivit en riktigt stor stjärna i amerikanska fotbollsligan MLS, Major League Soccer. Där har han ju gjort över 350 matcher och 134 mål, om jag har räknat rätt med slutspel och grundserier och allt sånt som de har håller på med där borta i staterna. Men han är ju en av de spelare som har gjort över 100 mål i ligans historia. Och det finns bara 10 stycken sådana spelare. Så han är femte på listan över mesta målskyttarna genom tiden. Så det är ju riktigt bra.
Men vad har han med finsk fotboll att göra då?
No, det är just det jag ska komma in på här. Det är ju ganska färsk säsong här i Finland han hade, nämligen 2021. Förra säsongen kom han ju på sommaren in till HIFK, HIFK, som värvade honom. Han gjorde 5 mål på 9 matcher Och bland annat då två i derby mot HJK. Så han hade ju en riktigt lyckad session här också. Gör mål lite överallt. Vart han kommer kan man ju påstå. Han var väldigt imponerad av HIFKs ultras. Vilket är fullt förståeligt. Och tyckte sig ha haft en positiv upplevelse av Finland överlag. Sa väl någonstans att han skulle gärna göra om sin session här. Nu just är han väl free agent. Klubblös alltså. Och vi får se var han fortsätter. Om han fortsätter karriären. Han är ju 37 år gammal som sagt.
Och han fick ju lite speltid. Till skillnad från mig då, så fick ju han en del speltid. Han är ju en av lagets nyckelfigurer.
Ja, det kan man ju absolut säga. 36 landskamper och 7 mål han skrapade ihop i karriären. Det var ju han som sköt Sierra Leone i årets turnering. Med straffmål mot Benin i den avgörande kvalmatchen för deras del. Så de tog sig till sitt första AFCON sedan 1996 som du nämnde här tidigare. Han startade alla 3 gruppspelsmatcher i år. Jo, tyvärr inget mål, men jag hittade en sån statistik på honom att han vann 31 dueller i gruppspelet, vilket då var mest av alla spelare så långt i turneringen. Men turneringen slutade för hans del inte kanske något riktigt positivt. Han hade ju chansen att skjuta straff i 85 minuten mot Ekvatorial Guinea för att skjuta vidare Sierra Leone helt enkelt, men den straffen brände han. Målvakten räddade väl, om jag minns rätt. Och det blev ju inte populärt hemma i Sierra Leone. Där försöker arga fans, eller vad ska man säga, lokalinvånare som var besvikna, försöka bränna ner hans hus där. Men lyckligtvis han ju polisen stoppade försöken. Återigen, man märker hur mycket fotboll betyder i Sierra Leone, och ibland kan det ju faktiskt vara på nästan liv och död.
Ja, och så har vi ju ännu ett lag med lite finsk kopplingar. Eller ska vi säga finsk lag i turneringen, Gambia. Där har vi ju flera, är väl 2 spelare åtminstone som har spelat i finsk fotboll. Och så har vi väl också en tränare som har gjort en kort session och även en stabmedlem. Kanske du börjar med någon av dem?
Ja, kanske vi börjar med stabmedlemmen som du benämnde honom som här nu så fint. Jani Sarajärvi, som ju själv har spelat fotboll i finska ligasystemet, gjort sessioner i en rad olika klubbar. Vunnit några ligakupptitlar. Gjort en landskamp för Finland också. Men han var ju då med i Gambias stab. Eller jobbar runt omkring laget under den här turneringen.
Ja, jag har läst att han är någon form av analytiker eller någonting.
Jo, han hade väl lite olika roller som analytiker. Och jobbar också med någon fysträning, om jag förstod det rätt. Men i en intervju, jag tror det var med Yle, som hade gjort en intervju med honom, hade ju sagt att han hade tänkt skriva en dagbok med allt som alla märkliga situationer som uppstod där och allt som är skillnad mellan Gambia och Finland, för skillnaden kan ju faktiskt vara ganska stor. Men det där häfte han skrev i fylldes upp så tidigt eller så snabbt så han orkar inte fortsätta mer efter det, för det är konstant händer och uppstod nya situationer som han inte var van med, men tvingades ta i beaktning.
Ja, där hörde jag faktiskt själv på en intervju med Noah Sonko Sundbergen, som han spelar i AIK. Han är svensk, men han spelar för Gambias landslag. Han berättade om hur galna saker som sker varje dag där, och han väl spytt i 6 timmar i sträck var 20:e minut, matförgiftning, och organisationen klagar han på, men han klagar på 70%, men de resterande 30% var ju mäktiga att få vara med om showen helt enkelt och spela mot värdnationen Kamerun och sånt. Men nu ska vi inte gå in på honom, utan vi ska ta de här som har finsk kopplingar. Och Tom Saint-Fier heter ju tränaren. Ursäkta mitt uttal där, men han är ju en belgisk tränare som har tagit över Gambia här för ett tag sedan. Och han har ju, när man kollar hans tränarkarriär, så är det en lång lista på både klubbar och landslag. Och 2008 har han tydligen varit i Rops i Rovaniemi.
Ja, det stämmer ju. Som jag förstod det, så hade han redan 2005 varit nära att skriva på för Rops som ny tränare när de leta kandidater på posten. Men det blev först 2018 han fick ta över, och det blev ju ingen långvarig session.
2008 rättare sagt.
Ja,
sa 2018.
Sa 2018, ja. 2008, ja. Ja, no, hur som helst. Han ledde laget under ligakuppen och på försäsongen då vintern, men det gick ju inga bra. Han hamnade i konflikt med i princip allt och alla spelare, klubbledning och alla runt omkring, så han fick sparken några veckor innan Veikkausliiga-säsongen drog igång. Så det var ingen lyckad session då.
Nej, men han är ganska okänd för den breda massan. Men nu, efter att... Ja, vi nämnde väl inte hur det gick för Gambia, men vi nämnde ju att de var ett av turneringens skrälllag. Och de tog väl 7 poäng i gruppspelet. Första gången någonsin de var med. Och de avancerade ju från gruppspelet och gjorde ju... Ja, de slog väl ut Guinea i åttondel, har jag för mig också. Och gick ända till kvart där man föll mot Kamerun. Men det var ju en riktig pangturnering av dem. Och om han var okänd före, så har han ju nu börjat ryktas till en del andra destinationer. Jag läste att tunisiska fotbollsförbundet är och rycker i honom nu.
Ja, man kan ju tänka sig att han är riktigt stor i Gambia just nu. En populär herreman där. Han är ju bara 48 år trots sitt utseende. Han ser ju ut att vara nästan någonting 70-årig. Som någon 70-årig Tintin-karaktär. Någon doktor eller något sånt. Men...
Ja, jo, det stämmer. Och så har vi ju ännu 2 spelare i Gambias lag som har spelat sin fotboll i Finland. Jag kan ju börja med Omar Colli som spelar i Kups där runt 2013-14. Och han är en försvarsspelare som beskrevs som en av de absolut bästa där och då, som finska ligans bästa backar då han spelade i Kups. Han gick ju till Djurgården sen och nu är han i Sampdoria, så han har ju tagit steg för steg ganska bra karriär.
Jo, absolut. Han är ju kanske den största kärnan i Gambias lag eller trupp, tillsammans med Musa Barrow som också håller till i Serie A. Men han höll ju till i Kups då, som sagt, 2013 och 14 säsongerna. Jo, väl 2 säsonger, alltså 58 matcher och 6 mål har jag skrivit upp här i mina anteckningar. Var även med och spela cupfinal 2013 då Kups tyvärr förlora mot Rops med 2-1. Men han verkar också haft en positiv upplevelse av Finland och sagt att han kommer aldrig glömma den fina tiden här. Nu, sen han gick till Sampdoria, han väl varit i princip ordinarie under 4 säsongers tid. Han startat i princip varje match där han har varit frisk den här säsongen. Senast i helgen då Sampdoria tog en välbehövlig 4-0-seger mot Sassuolo.
Yes. Och så har vi ju Ebrima Sona ännu som har spelat i finska ligan. Han spelar i flera lag. Han spelar i Rops, han spelar i Kups. 2 säsonger i Kups. Och sen han spelar i Vasa i VPS. Och då har jag faktiskt sett honom göra mål också. Har du no, även om jag har sett honom, så har jag inte så stora, starka minnen av Ebrima Sona. Har du något mer att säga om honom utöver att han spelar i Gambias landslag nu?
Nej, han har väl varit i sejourer lite överallt i världen här. när jag kollade upp honom bland annat i Azerbaijan och på Malta och Senegal och Kuwait. Men nu idag håller han till i hemlandet i FC Fortune, Gambis klubb då alltså, som har ett av de, vad ska man säga, konstigare, märkligare, piggare klubbmärkena man har sett, som det är några lejon och några bensintankar och några droppar och allt möjligt som händer där i det märket. Så jag tänker att det lägger vi upp på vår Instagram, så får ni lyssnare också se och ta del av FC Fortunes speciella klubbmärke.
Ja, det var väl allt jag hade om de finska kopplingarna, om inte du har något mera. Vi kan ju, har du några mera finsk kopplingar som jag har missat?
Nej, det har jag väl inte, men Gambia är ju som sagt blir väl det som vi får utse till turneringens finländska lag, eller finsk lag, med flera kopplingar till Finland. Så, och det var ju kul att se att det gick bra för dem då i deras AFCON-debut.
Ja, och Sierra Leone blir jag lite sugen på att ta över i VM-spelen som vi har på en gammal PlayStation 3 på villan. Jag blir sugen på att ta över Sierra Leones landslag i ett kvalspel där och försöka leda dem till ett VM-slutspel.
Ja, kanske jag ska ta Gambia då, så får vi se vem som lyckas bättre, men det blir nästa sommarsprojekt.
Ja, men om vi lämnar Finland kort så kan vi ju konstatera att flera spelare har spelat sin fotboll i Norden och i Sverige och Norge och Danmark såklart, av de som har deltagit i afrikanska mästerskapen. Och några har spelat sin fotboll i Finland, men betydligt mer har spelat eller spelar i Sverige. Och där känns ju som, när jag kollar upp snabbt, så känns det som att hälften har spelat i Djurgården. Jag vet inte, de har väl ganska bra Afrika-scouter där. Men vi kan ju bara nämna några. Ali Keita, Guineas målvakt, spelar ju i Östersund. Mikael Durestam, som egentligen är en göteborgare, men han har väl guineiskt påbrå, så han spelar i Guinea. Paco Nate, också i Guinea, från Malmö FF. Tino Kadewere, Zimbabwe junior, har spelat i Bayern, som spelar i Gabons landslag. I Comorerna fanns Fouad Bachirou, som har spelat i Östersund och Malmö. Och i Ghanas trupp fanns Daniel Amartey, som nu spelar i Leicester, men som har spelat också i Djurgården förr. Buya Touray, skyttekung i Allsvenskan för några år sedan, från Sierra Leone också. Som jag nämnde, Noah Sonko Sundberg. Det var väl ett axplock av dem som har spelat sin fotboll i svenska seriesystemet helt enkelt. Men jag är inte ändå helt klar med finsk kopplingen, för jag noterar en spelare, en ghanansk back, som har ett så speciellt namn som Abdul Mumin. Abdul Mumin. Lägg det bakom öra, ifall ni inte har hört det förr. Om han slår igenom, så kommer det väl börja skämta som om Mumintrollen, har jag för mig.
Ja, mycket möjligt. Han hade väl spelat i danska Nordsjälland, om jag minns rätt. Och nu håller han väl till i Victoria Guimarães i Portugal. Kanske jag borde vara en spelare vi håller koll på lite här extra i podden.
Ja, definitivt. Han är väl värvad av Nordsjälland och man och samarbete med Ghana där. Att jag vet inte vad de kallar det där, men han SCN, ghananska tidigare mittfältaren, han är väl inblandad där. Och även Jimmy Traore, en av tidernas, tänkte säga bästa försvarsspelare, men kanske en av tidernas sämsta Champions League-vinnare, men i sina måttmätten en legendar ändå. Yes, men vi skulle kunna avslutningsvis, eller här på slutet av våra planer, gå in på lite historik och våra favoritögonblick från afrikanska mästerskapen genom åren, och jag tycker väl att för att få en riktiga, den riktiga känslan av afrikanska mästerskapen, så då ska jag gärna vara temperaturer runt från minus 10 till minus 20 utomhus. Man ska frys lite och så ska man komma in och se på Mali, Tunisien. Eller vad säger du?
Ja, precis. Man minns ju när man var yngre och ja, ganska liten, så var man ju ofta ute och lekt på kvällarna. Och det var mörkt utomhus och man var ute och lekt i snön, men kom in kallt, våta sockor kanske och allt sånt. Men så lagade man kvällsmat åt sig och satt sig framför TVn, och så var det just nu Tunisien som spelade och rolig fotboll, långskott från lite varifrån som helst och just känslan av att vad som helst är möjligt här.
Ja, vi måste ju förstås ge en eloge åt Viaplay som visar turneringen i år, så att alla kan, eller så att folk kan se den om man betalar för den tjänsten. Men visst saknar vi då turneringen gick på Eurosport en gång i tiden. Det var väl då AFCON var som bäst egentligen då. Jag minns ju Rami Shaban, nu pratar jag om svenska Eurosport. Ja. Rami Shaban, tidigare målvakten med egyptiska rötter, och han var ju expertkommentator och han var ju... Jag saknar honom helt enkelt.
Ja, jag instämmer till fullo. Afrikanska mästerskapen är inte helt afrikanska mästerskapen om man inte får se på Eurosport med Rami Shaban som expertkommentator. Men som sagt, vi får väl tacka ändå att Viaplay för att det gick att se här i Finland. För inte har det alltid gått att se. Och ja, inte vet jag, har du något mer du vill prata om känslor eller historik eller favoriter eller något sånt som du om du tänker på AFCON så.
Ja, no, jag kan ju gå in på mitt första AFCON som jag följde med, och det var 2004 års turnering som Tunisien arrangerade, och nu kommer vi in på en finsk koppling igen när jag kollar upp lite den här turneringen, så hade den ju ett sponsornamn, Nokia African Cup of Nations. Lite roligt så här i efterhand att turneringen då hette Nokia, eller var sponsrad av Nokia som på den tiden väl ägdes av Finland. I alla fall, jag vet inte, jag väl varit lite från och till där. Jag kan inte företagsvärlden så, men jag minns ju att Tunisien vann den turneringen. Man hade ju förväntningar på JJ Okocha som var Nigerias superstjärna, och man ville ju se på honom, men Nigeria slogs väl ut i semin om jag minns rätt då. Tunisien gick och vann mästerskapet på hemmaplan. De hade en brasse på topp som hette Santos någonting. Jag minns inte förnamnet, men Santos hette han, och han bildade anfallspar med Yassiri som hade nummer 5 som anfallare. Men det här Santos, han hade väl blivit klar som tunisisk medborgare just innan turneringen. Han är ju egentligen brasse.
Ja, om vi nu snabbt går in på vad heter det, lösta medborgarskap, så löst ju Stephen Caulker, gamla Liverpool-anfallaren, eller egentligen mittbacken. Han spelade ju för Sierra Leone i årets turnering. Han var ju ganska roligt att få se honom igen. Man har länge sedan man har sett honom spela fotboll. Han har ju till och med gjort en landskamp för England förr, men nu hade han då på något sätt fixat så att han fick spel för Sierra Leone i den här turneringen. Och bra, Johan, man of the match i deras öppningsmatch om du frågar mig.
Vet du förresten vilken landskamp han spelar för England? Han har gjort en landskamp för England, men det var en träningsmatch. Vet du vilken?
Jag har för mig att det skulle ha varit invigningen av Friends Arena mot Sverige då Zlatan Ibrahimovic gjorde sina 4 mål, bland annat den där cykelsparken. Har jag rätt?
Jo, det stämmer. Och på tal om Sierra Leone ännu, så jag noterar att han är Chelsea-backen, tidigare Roma, Antonio Rüdiger. Han spelar ju tyska landslaget, men han verkar ju ha rötter från Sierra Leone han också. Så tänk om han också skulle någon gång i tiden ha valt att spela för dem, så skulle de ha haft ett intressant mittbackspar. Han har varit öppen på sociala medier med att han har stöttat laget i turneringen.
Jo, jag såg något liknande just på Kei Kamara, som vi pratade om tidigare, hade väl lagt upp några bilder med honom och verkar vara kompis på något sätt med honom i alla fall.
Yes, yes. Men ja, jag nämnde 2004 Tunisien då de vann, men annars så minns jag ju starkt 2006 och 2008 och 2010. Då Egypten dominerar Afrika. Nordafrika dominerar Afrika och vann 4 raka mästerskap, men 3 av dem vanns ju i rad av Egypten. Och det här laget hade jag, ja, även ett av mina personliga favoritlandslag, eller en personlig favoritgeneration fotbollsspelare som spelade, och det var ju Ahmed Hassan, som länge var, jag vet inte om han än idag är rekordhållare över flest landskamper i världen, men Ahmed Hassan var en mittfältare där, och Mohamed Abu Trikka och Mohamed Zidane, Hossam Hassan, en gammal stor filmare, han var väl med i första av de här 2006 när de vann på hemmaplan, han var väl gammal då, men framförallt då Essam El Hadary, supermålvakten som man fick se, man såg aldrig honom annars, men varannan vinter fick man se honom i afrikanska mästerskapet då han var helt otrolig. Alltså, ni som inte vet vem jag pratar om, alltså googla YouTube Essam El Hadary. Finns ju risk att ni bara får bilder då han sitter på ribban och firar också, för så brukar han ju fira sina guld. Han satt sig alltid på ribban och ja, jo, någon form av segerritual där. Har du några personliga? Det var lite mina sådana här, när man formades av fotboll som jag gillar med afrikanska. Har du någon sån här favoritlag från afrikanska mästerskapen under din uppväxt? Du är ju lite yngre än mig.
Ja, det är klart. Man har väl själv också fått favoriter genom åren. Men just den här Egypten-generationen, så minns jag ju att du berättade mycket om dem för mig som var ganska liten då ännu. Tala upp dem, kanske man kan säga. Så jag blev ju själv också, ja, föll lite för dem, men senare hade man ju alltid förhoppningar på Ghana, som jag ofta höll på eller tyckte om i alla fall i andra mästerskap också som VM, men de underpresterar ju ofta, någon gång tog de sig till final och så vidare, men förutom Ghana så minns vi ju kanske Zambia från 2012, guldlaget som mot alla odds tog vann turneringen. Eller minns du dem?
Ja, men det var ju helt otroligt med tanke på historiken om flygkraschen på 90-talet. Men det ska vi inte gå in på nu. Men att de vann, fick vinna 2012. Och som du sa, Ghana förlorade väl 2 finaler. En av dem förlorade de 2015 mot Elfenbenskusten. Och det var ju 2 lag som aldrig hade vunnit på 00-talet med de nya generationer, 2 lag som hade varit bland de bästa i Afrika men aldrig gått hela vägen. Och det var ju just efter att Didier Drogba slutade, som när han hade slutat då vann Elfenben, så det var lite oturlig timing för honom. Men Touré-bröderna fick ju i alla fall vinna där, även om Asamoah Gyan och Ghana blev utan, deras gyllene generation blev. De tog sig till 3 VM-slutspel i rad, men de vann aldrig afrikanska.
Nej, det är ju fotboll. Det är ju bara ett lag som kan vinna åt gången. Och då kan man bli utan guldmedalj fast man har sina bästa generationer någonsin i princip. Så jag inte har något mer tillägg om mina favoriter. Så.
Ja, ett sista minne jag har är väl 2015 från Ekvatorial Guinea när de arrangerar mästerskapet. Det blev någon kalabalik eller kaos på en kort sida, en läktarsektion. Och istället för att lösa problemet på plats som de inte lyckades med, så ringde de in en helikopter som skulle flyga lågt. Och, och flyga nära fansen för att skrämma dem åt ena sidan eller någonting. Det var komiska bilder som jag minns än idag. Helt galet och bizarrt. Minns du helikoptern i Ekvatorial Guinea?
Ja, det var klart man minns. Komiskt som sagt, och även om man minns tillbaks på som någonting man fick ett riktigt rejält skratt av.
Jo, är väl den absoluta piken på allt kaos som har hänt i afrikanska mästerskapen genom åren. Men jag saknar också två tränare som var med förr alltid. Hervé Renard, som han tog väl Zambia till guld då. Även Elfenbenskusten hade han väl då de vann. Men han brukar alltid stå på de krita linjerna framför bänken. Och också Claude Leroy, som är väl fransman han också, som har rest runt i hela världen och coachat flera afrikanska lag. Och han är så exotiskt utseende, men han har långt ljust hår. En gammal gubbe med långt ljust hår som står på en bänk i Kongo där. Och han fick väl något pris här, så jag, och blev då hedersmedborgare eller någonting i Kamerun för sitt jobb där en gång i tiden. Men har du något mera? Annars så tänkte jag vi går in på lite annat här avslutningsvis.
Ja, nej, de där två tränarna minns man ju såklart. Men jag har lite förhoppningar på att den här gambiska tränaren som vi hade pratat om tidigare här i avsnittet, som var i Rops då, Tom Seinfeld, eller hur man nu uttalar namnet. Jag har lite förhoppningar på att han kanske kan bli en ny sån europeisk tränare med härjat utseende som figurerar i uppkommande upplagor av afrikanska mästerskapen.
Ja, absolut. Det är ju en favoritturnering för oss båda. Det är ju någonting speciellt att varannan vinter få kolla på afrikansk fotboll. Och avslutningsvis tänkte jag vi ska ta... Jag sa ju att vi skulle ha ett quiz på slutet, men innan dess tänkte jag att vi ska ta ett lite... Jag tänkte fråga dig vilket ditt favoritsmeknamn på de afrikanska landslagen är. För det finns ju sannoliken en del att välja från.
Ja, det finns det ju absolut. Som du direkt kommer på tungan, så är det kanske Bafana Bafana, Sydafrikas. De var ju förstås inte med i år. Kopparkulorna är väl Zambia, tycker man ju också är riktigt fint. Vad hade vi? Kartagos örnar gillar man ju. Som väl alltså är... Väntas nu. Tunisien.
Stämmer.
Jag håller på att blanda bort mig där. Men... Ja, vad har vi mer? Blue Sharks. Het Kap Verde. Det var ju passande och fint. Men de har ju just ofta sådana enkla men slagkraftiga namn. Lite nästan amerikanskaktigt sådana här, som de håller på med sina franchise där. På det sättet, men det är ju charmiga alla de här smeknamnen. Mm. Vilket är ditt favorit, om du får välja ett?
Black Stars är ju Ghana och Atlas Lejonen är väl Marocko, men Super Eagles är ju riktigt, riktigt starkt och kraftfullt. Alltså Nigerias superrödare är väl ett av mina favoritnamn, förutom Bafana Bafana som du nämnde, men Hingstarna från Burkina Faso är väl inte så dåligt heller. Och Terangas Lejon var ju de som vann i år, alltså Senegal. Men mitt absoluta favorit landslags smeknamn i Afrika är ju Kamerun såklart. Som kallas för de otämjbara lejonen. Lejon som inte går att tämja alltså.
Ja, man hör ju själv att... Det är klart att det sätter ju direkt skräck i motståndet. Ja, du hade något quiz åt mig alltså.
Ja, jag tänkte att vi avslutningsvis ska köra ett litet quiz, eftersom afrikanska mästerskapen gick av stapeln i Kamerun här nu. Så tänkte jag att du ska få... Jag kollar upp vilka som är de 10 landslagsspelare i Kameruns tröja som har gjort flest landskamper genom tiden. Och jag vill att du försöker gissa vilka vilka som är med på den här listan. Jag vill att du i alla fall ska pricka in 5 av dem, för jag gissar att du kan i alla fall över hälften.
5 stycken på topp 10, ja. No, man börjar väl med en enkel som Samuel Eto'o.
Han är såklart med, jo. Han är på andra plats, delad andra plats med 118 landskamper.
Ja, vem kan vi ha först? Kan det vara Rigobert Song då som är åtminstone med på listan? Måste jag.
Han är helt överlägsen, 137 landskamper på första plats.
Ja. No, det var ju 2 lätta, men har vi Roger Milla på listan? Han spelar ju så länge, så han måste vara med.
Han är med på 7:e plats.
Ja, ändå 3 bara en 7:e plats. Men, ja. Så,
3 rätt har du.
Fick man något antal matcher på Milla då?
Nej, jag tror han är någonstans på 70 någonting. Jag har inte uppskrivet.
Ja, okej, okay, då har jag för mig att Abubakar har gjort något på 70 landskamper han också. Jag tror jag kollade upp han här för någon dag sedan.
Han är redan över 80 landskamper, han är väl, så han är med på listan. Så där har du väl 4 rätt.
Ja, då ska jag ha en till då. Kan det vara Tomas Enkono?
Bra gissat, men ändå inte. Jag kan väl, ja, ska vi ge en liten ledtråd att du är på rätt position på 2 spelare här på listan, men Enkono, han är inte med här.
Ja, målvakter alltså, det måste ju vara Kameni.
Carlos Kameni är 10:e, så där har du rätt. 4 har du prickat in nu.
Har jag 4? Nej, nu har jag väl 5. Eto'o, Milla, Song, Kameni och Abubakar.
Stämmer, jag som är dålig att räkna. Har du några mera? För du känner nog till några till här, även om du kanske inte listar ut dem rakt av så här på uppstuds.
Ja, vem skulle det kunna vara? Kan vi ha typ en sån som Mbia?
Nej.
Inte. Nå, Emana?
Nej.
Inte han heller. Alex Song då?
Han är nog inte här heller. Vill du ha lite ledtrådar?
Ja, jag måste väl nästan ta några ledtrådar.
Ja, vi kan väl ta en stor profil från Real Madrid och Chelsea. Är väl N'Golo Kantes föregångare för jättelänge sedan, kan man väl säga. Kort.
Ja, du pratar om Makelele då, förstås.
Makelele är ju fransman.
Makelele är fransman, ja. Det stämmer ju.
Men jag förstår vad du syftar på med N'Golo Kantes föregångare. Men det är Jeremy såklart.
Ja, förstås. Ja. Och jag vet nog inte vad som flög i mig här. Kämmer ut mig direkt i andra avsnittet. Men.
Ja, men på uppstuds är det inte allt för lätt. Men vi har ännu en spelare här som har spelat i Torino och Lyon, en back som jag vet att du känner till också. Om du kan värpa ut hans namn så här rakt av.
Namn är det någonting, Enkuno, Enkunku?
Enkolo, Nicolas Enkolo.
Ja, just det. Ja.
Ja. Och sen övriga spelare på listan begär jag inte att du ska kunna, ju Jack Songo, målvakten. Han är väl med där 98 och 2002 har jag för mig. Och så har vi Emmanuel Koundé från tidigt 90-tal, slutet av 80-tal tror jag. Och även François Omar Bijuk. Men du klarade testet, du tog i alla fall 5 stycken. Ja, vi får väl börja ta och tacka för oss helt enkelt för det här avsnittet nu då. Det blev ganska långt.
Ja, det blev ett lite längre av avsnitten vad vi hade kanske planerat, men vi får väl ta och avsluta där då. Jag kämde ut mig nästan lite här på slutet med Makelele, men ja, följ oss på vår Instagram-sida Fotbollsbroderna, alltså bröderna heter vi, men Instagram tillåter som sagt inte ö. Har du något avslutande ord eller någonting du vill tillägga här än?
Nej, nu har jag tänkt väl bara att eftersom Ronny Hellström gick bort häromdagen nu så en av Europas och världens bästa målvakter på 70-talet. Sveriges kanske bästa målvakt någonsin. Han gick bort, gammal Hammarby och Kaiserslautern spelare, så vi kan väl avsluta med vad Stig Helme säger i Sällskapsresan. I en av filmerna då han ser en, jag tror det är en affisch på Ronny Hellström. Då säger Stig Helme så här: när Ronny vaktar kassen, då är det stil på Bajen. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande.